Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelar med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Sa någon legendarisk deal? Njut av hamburgarnas hamburgare Big Mac med fluffigt bröd, saftigt kött och en oemotståndligt god sås för endast 39 kronor. Bara på McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Till Filip Fredriks podcast. Jag sitter i min bil i ett garage och jag är drabbad av någonting som det pratas lite för lite om. Jag har aldrig hört någon nämna detta. Det har ju blivit, det gjordes en undersökning över hela Europa i vilka länder då det är vanligast att män sitter ner och kissar. Bla bla bla, det ska folk tycka till om och så är man snowflakes för att man sitter ner och kissar. Men det som det sällan pratas om, kvinnor är givetvis vana vid detta, men män som står upp och kissar vet inte riktigt detta på samma sätt som vi vet som sitter ner och kissar. Och det är att när man sätter sig ner och kissar så dyker även en bajnödighet upp ibland som man inte alls ser komma, som kommer helt oannonserad. Och man kan då höra att det är människor utanför och man känner att man inte pallar. Så då måste man då släppa på ena hålet och liksom knipa igen det andra. Och sen lämnar man toaletten, vilket jag gjorde för kanske 4 minuter sedan. Synnerligen otillfredsställd och inte överrumplad på ett sätt som jag kommer att påverka den här inspelningen. Jag ville bara få det off my chest.
För det är fint att det känns som att du alltjämt reflekterar mycket kring vad som händer när du är på toaletten. Du, ska det här ske? Det är lite konstigt att jag... Eller tvärtom då, att du inser att en bajnödighet
kan komma kommer.
Jo, men det jag menar, det är sällan det bara sker per automatiskt, så att säga, att du går på toa. Utan det är ofta tankar kring den här processen.
Jag tror att jag läste någonstans att Thomas Di Leva, när han gick i nian... Det här minns jag, när Thomas Di Leva...
Svindlande att Thomas Di Leva har gått i nian.
Ja, lite så. Men när Thomas Di Leva slog igenom, kanske 1986, man ska alltid säga att hans låt Vem kan man tro på, Vi är bara varandra, är otroliga dängor verkligen. Men när han då från Gävle slår igenom från ingenstans med då en lock tejpad i pannan som ett slags UFO då i det här svenska extremt Pernilla Wahlgreniga och liksom freestyliga 80-talet, Europe puderrock i 80-talet, så dyker han upp från ingenstans som ett UFO. Och då blev fascinationen för den här mannen väldigt, väldigt, väldigt stor. Och då publicerade en tidning en uppsats som han hade skrivit när han gick i nian. För alla ville, vem är den här mannen? Kommer han från Gävle? Vilken skola gick han? Han gick i den här skolan. Vi hör av oss till hans lärare. Var han ett UFO redan i skolan? Och då minns jag att han skrev en uppsats. Slog mig nu, jag har inte tänkt på det här på 30 år. Men där han då reflekterade över när han går på toa och kissar bort kantlossning från klosetten. Han stod uppenbarligen och kissade då. Och kissade bort det här. Och då fick han betyget, jag tror att kanske betyget 2 av 5. För att det var liksom för mycket sensationalistiskt om kissupplevelsen. Man fick skriva om vad man ville. Men det lever redan i nian. Gick igenom det jag går igenom i min 50-årskris då, kanske med toalettbesök.
Du är en slags poddvärldens Thomas Di Leva helt enkelt.
Jag vet inte, jag är inte 100 på med tanke på alla de konnotationer som kommer med Di Levas namn, att man vill vara det. Men låt säga då att jag är en man öppen för sensationer även i rum som toaletter då, där man vanligtvis inte nås av sensationerna. Vi kan lämna det där hän, för jag vet att du är i en stad som jag är väldigt, väldigt kluven för. Du sitter i ett badkar och poddar i det jag i åtskilliga sammanhang har beskrivit som USA:s rövhål. Vi ska inte fastna i den här typen av liksom nummer två romantik här.
Det är kanonstad. Ja, Miami är en kanonstad, men det är den här Art Basel som är här då.
Men det är inte household i Sverige, det vet du att det inte är. Du kan liksom inte säga det. Du kan inte med en slicead backhand svara det.
Nej,
liksom en
jag skulle komma till det.
Kommer med. Ja, bra.
Jag skulle komma med det, men det är en sån här konstmässa. Det är någonting väldigt... Det är både någonting naturligtvis pajigt i det, men också något väldigt, väldigt roligt. Man ligger då, eller man sitter här nere i lobbyn på hotellet och så bara kan man betrakta då det här. Människor som tycker på många sätt att de är väldigt fria och kreativa, men ser kanske inte likriktningen själva. Åtminstone om man pratar om det då, så, vad heter det? Det visuella man ser. Men som jag säger, här kvällen var jag på middag här då. Och då det som skett innan var ju då att om det var igår eller förrgår så dog Henry Kissinger till slut, kan man säga. Eller till slut
jag
dog
tror att
han.
Ett tag på hans Wikipedia-sida så hade någon lyckats då edita in Kissinger is currently rotting in hell. Sen var det säkert någon som var och korrigerade det. Men jag tror att det, någon lyckades få in det, för att han är ju så här retroaktivt. Han vann väl fredspriset och sånt. Men väldigt många ser ju på det han har gjort, det han gjorde i Vietnam och även efteråt som krigsförbrytelser. Och att han är liksom satan själv. Eller
ja, men precis. Men det var väl en blandad. Han släppte väl liksom bra och dåliga plattor, kan man säga. Det var väl en människa som alltså... I Sverige har man väl älskat att hata Henry Kissinger. Men han har väl också gjort bra grejer, som jag förstått det nu när man läser.
Och vi har ju åtskilliga gånger pratat om när vi var på The Grill Room i New York och såg honom. Vi gick ner i restaurangen The Grill Room för att vi hade hört att Kissinger ofta gick dit. Vi trodde ju förstås inte att han skulle sitta där. Och jag undrar om det var den gången vi var där med Carl-Johan Granqvist eller inte. Men han satt ju i alla fall vid bordet bredvid oss. Och det är ju bland det mest starstruck vi har blivit i våra liv när vi satt på honom.
Det var det här jag skulle komma till faktiskt. Så då sitter jag bredvid en människa där. Som,
det här är i Miami häromdagen.
Som på den här i Miami på kvällen här. Och då så pratar vi med varandra och han är fransman. Och... så säger jag då bara någonting om att jag har Kissinger dog idag, du vet, och sen så, och han bara, oh, that's interesting. Och sen så berättar jag den här historien, vilket var, jag tänkte, nu chansar jag verkligen. Kommer han tycker det här är intressant, men om du och jag gick till Grill Room.
Jag ska inte stoppa dig vid varje tillfälle jag får chansen här, men att det är interesting att en 100-åring dör, måste jag ändå ifrågasätta. Det får mig att tycka att den här fransmannen känns platt.
Nej, men det var väl inte det. Nej, men det var väl inte interesting att han dör. Det var bara, skit i alla den. Nu stoppar du historien. Det jag skulle säga var...
Det har hänt att du har gjort det också ibland. Ja. Det är du medveten om.
Ja, men det är mer rent allmänt jag vill säga något annat. Inte att direkt källgranska eller kritisera. Det är mer ovanligt. Men då så skulle han då... Eller så pratade jag med honom om Kissinger, och jag berättade den här historien om att det är så märkligt att man är starstruck, men när det kommer till Kissinger så vågar man liksom inte riktigt att säga att vi var starstruck. Det är också komplicerat, inte minst i Sverige, eftersom man då anklagas för folkmord eller klassas som liksom en galen liksom, krigare då i Vietnam. Det var det inte som vissa människor som sa att det var han som drev på några av de här stora offensiverna väl i Vietnam?
Ja, kanske. Bombningar av Hanoi och hit och dit. Ja, jättemycket.
Men då säger jag det, så berättar jag, så kan ni imagine att han kommer in, att du och jag sitter på Grill Room, jag byggde upp liksom, jag hade inga pengar, jag och min kompis var så överdrevligt, du vet, satt på hotellrummet och liksom räknade dollarna liksom innan vi
gick. Du målar upp det ungefär som att vi hade liksom pantat burkar i fyra dygn på Manhattan för att komma in på The Grill Room. Ja, jag förstår. Ja, det är bra.
Han bara, oh yeah, I grew up in his lap, he's my step granddad. Okej, sa den här, alltså, svarade fransmannen.
Det var ändå du som berättade om dödsbudet.
Ja, det var ju det som han sa. Det är liksom bara att vänta på det här. Tyst. Och sen sa
han, ja, men då är det ju ändå intressant för honom att han är död. Det kan jag i och för sig.
Ja, men jag menar, det var bara det grejen. Det var så jävla sjukt att höra det. Och jag blev helt lite svajig. För jag hade ju varit väldigt bredspektrig kring hans legacy.
Ja.
Och sen sitter vi och pratar där. Och sen sa han, men han fick ju jävla bra grejer. Så skulle, och Agnes satt bredvid. Han sa, ni måste komma och bo hos mig nästa gång. Ni i Paris, sa han. Ja, absolut. Självklart, sa vi. Så sa Agnes, bara, kan jag få ditt nummer då? Ja. Vad heter du? Så han bara, så sa han namnet fort. Så sa han, kan du bokstavera? Jag hörde inte riktigt, sa Agnes. Han bara, ja. S-A-R-K-O-Z-I. Sarkozy. Ja. Och det var hans
Förre presidenten i, alltså förre presidenten i,
det var hans brorsa alltså.
Ja, det förstår jag. Jag inbillar mig inte att det var Nicolas Sarkozy.
Nej, men det var väl, man skulle kunna säga det är nyttigt för en sån människa att det där sker. Men man kan också
att han bokstaverar sitt namn.
Ja, det har han inte gjort de senaste 30 åren förmodligen. Men
jag vet, alltså, Sarkozy var väl känd för att han känd för, han var väl ganska kortväxt och gift med Carla Bruni, var den extremt framgångsrika omtyckta sången.
Den här killen var väl en av han var väl tillsammans med en av Olsens systrarna, den här mannen. 40 år äldre än henne.
Okej. Alltså huset fullt tvillingarna så att säga, fast uppvuxna. Så att,
ja, precis.
Ja, men var han vacker då? För Nicolas Sarkozy hade ju något liksom... Något,
nej,
okej. Han ser ut som
nej. Eller? Det här mannen ser mycket åldrad ut. Mycket åldrad fransman som var. Men som jag säger, man liksom så här... Man, ibland, vad som så slog mig efter det där var att hur man går genom livet och höftar kunskap om grejer. Nu löste jag situationen med
men förlåt, den är Sarkozy-bror då som är ihop med Mary Kate eller den andra Olsen.
Han var, det är slut.
Ja, det tog slut. Ja, det kunde man
väl
nästan...
Jo, jag vet, men han har väl varit någon slags playboy, antar jag, då, den här mannen, så att säga.
Och... Det hade varit en sån kul rubrik, så att nu är det slut mellan Olsen-systern och den 60 år äldre franske politikerbrorsan.
Men det var nog lite den vibben, det var ju ganska omtalat då, av att när de här två var tillsammans, för det var så oerhört tydlig åldersskillnad mellan dem, och att han också såg... liksom verkligen äldre ut. Men jag menar när man höftar sig själv i livet, när man går runt och bara höftar till det lite om Henry Kissinger så att säga. Rätt vad det är så kommer man ju gå på en riktig mina så att säga. Någon gång kommer det ju hända någon gång när jag säger, vad i helvete säger du? Varför är det intressant att min styvfarfar har dött? Och så sitter man där lite halvfull med någon jävla martini framför sig och ska försöka liksom formulera någonting kring Henry Kissinger. Jag vet väl ingenting.
Nej, jag köpte en kanske 900 sidor tjock bok om Kissinger som jag liksom tog mig igenom hela Oppenheimer-boken. Jag försöker ju ofta med den där typen av böcker, men Kissinger, det är liksom, man kroknade liksom efter 30 sidor. Det
var nästan... En annan grej som möjligtvis är intressant, men eller som slår mig då, nu håller vi på, jag berättar från vi har ju gjort en film, du och jag nu, och min pappa är med och vi har varit i Frankrike och så vidare. Frankrike har alltid betytt mycket för mig och så vidare. Här är det lätt att hamna i liksom ytligheter såklart när man pratar om att man gillar Frankrike. Men det som är intressant med fransmännen, förr eller senare när man sitter med fransmännen, fransmän, då kommer, förr eller senare säger fransmännen, vare sig det är den här mannen eller säger det, du vet, andra vänner vi har och Matthew och du känner och så vidare, vår kompis, så säger man, don't you miss Europe? Alla fransmän säger det. Om när de säger don't you miss Europe så åsyftar de alltid Frankrike. Det är inte så att de går runt och åsyftar det. Det är så att det är Europa.
Att det är Europa.
I miss class, sa han också. Att han miss class. Det är liksom sofistikerat. Till slut sa han, men varför flyttar ni inte bara tillbaka?
Ja, men fan vad intressant. Men det finns också den här expat-romantiken bland liksom, framförallt fransmän som är i USA. Det
är fransmän är störst. Det är absolut fransmän mest.
Men de liksom ser det verkligen som att det är liksom Scott Fitzgerald fortfarande som valsar omkring nere vid Rivieran och dricker drinkar 1921. Och det fortfarande är så. Det är liksom inte... Det finns ingenting kvar av det. Det är bara aska.
En fransk man som när mat serveras på en krog utomlands, sättet han tittar på, du vet tallrikarna när de kommer in. Vad är detta nu? Vad är det som... Vad ligger det nu?
Någon har lyft in mat framför mig trots att jag inte är i Europa, det vill säga Frankrike. Detta är ett misstag. Ta bort maten omedelbart. De säger ju inte det, men jag har inte träffat lika många människor som du har i den här liksom fåran av mänskligheten. Men jag förstår precis vad du menar. Det är liksom...
Så, vänta lite, vad är det som händer nu? Vad är det, det kommer in mat här. Ska jag återigen behöva sitta här och bli besviken nu liksom? Och så sitta. Ja, men åk till Frankrike
de
då.
De kan inte göra mat utanför Frankrike. Det är lagaren, det går inte.
Ja, men också, det är nästan som man känner känslan bara, men vänta nu, då kan vi väl göra så här, bara, så här, då kan ni väl leva ett eget liv innanför murarna. Det är som fransmännen med de som kanske hade mått bäst av det av alla dock. Ja. De hade liksom klarat av det på något sätt. Alltså, synd att det skedde i Berlin så att säga. Ja. Att det var ju halva stan, men det är något så här. Herregud, det är inga andra som kan något än vi. Är det bara jag som ser det här? Ja. Är det bara jag som ser hur bra vi är i hela världen?
Vi är en vecka sponsrade av vännerna och elbilsexperterna på Karla.se. Om man går runt och är sugen på att sälja sin elbil så gör man det hos elbilsexperterna på Karla.se. För är det något de kan så är det elbilar och laddhybrider då. Som privatperson så är det ju inte lätt att veta vad värdet är på en bil. Det känns ju nästan till som en ogenomtränglig djungel. Är det lite skadad kanske man inte blir så kaxig vid en försäljning. Det ska man lämna då åt experterna och låta Karla.se sköta jobbet och göra det de är bäst på.
Jag går in på Karla.se och knappa in din bils info då för att få en snabb och gratis värdering och ett bud. Och väljer du att acceptera budet, ja, då får du gratis upphämtning i hela Sverige och pengarna på konto direkt vid upphämtning. Du slipper allt krångel och Karla sköter allt från pappersexercisen till dammsugning av baksätet. Och just nu har Karla en sjukt bra kampanj där du får 3000 kronor extra för din bil när du värderar din bil och pratar med en av Karlas inköpare.
Du uppger då koden Filip och Fredrik, ett ord, Filip och Fredrik, så läggs 3000 kronor extra till på din betalning. Koden är giltig till och med 2 maj. Bättre blir det inte. Gå in på Karla.se nu och få den här gratisvärderingen och sälj din bil. Koden Filip och Fredrik, alltså ett ord. Tack till Karla.se. Vi är denna vecka sponsrade av Unibet och SHL-finalen är äntligen igång ikväll. Torsdag är det till exempel då match 3 mellan Rögle och Skellefteå. Finalen har börjat tajt. Skellefteå vann den första tajta matchen med 1-0. I match 2 så kvitterade Rögle finalserien med samma siffror. Du kan spela på alla matcher i finalserien hos Unibet, men det är såklart inte bara svensk hockey som är i sin slutfas. Stanley Cup-spelet är igång. Ditt kära LA Kings, Filip.
Ja, jag ska gå och se dem här faktiskt. Ja. På fredag ska jag se dem på plats mot i Oilers. Crypto Arena mot Oilers. Det är något speciellt måste jag säga att vara i Crypto Arena. Alltså vissa dagar så kör de både basket och hockey i den där jävla arenan. Jag vet inte varför, det är som ett barn att man fortfarande är fascinerad av det. Det har ingenting med så här, hur det går att göra. Jag ville bara säga det. Det kan man givetvis spela på. Du kan hitta hundratals spelmöjligheter på varje hockeymatch och spela på SHL och NHL hos Unibet. Unibet är stolt huvudsponsor till NHL. Detta är spel för dig över 18 år. Spelar du eller någon i din närhet för mycket så finns stödlinjen.se och spelpaus. Spela ansvarsfullt.
Vi säger stort tack till Unibet.
En märklig kväll det här då. För då så, och det är Torstensson som du förstår, som liksom öppnar upp dörrarna till mig. Ja. Men då var vi sen på någon hedge fund kille då. Sen senare.
Är det varmt i Miami? Får jag fråga dig?
Ja, det är varmt. Det är varmt. Det är varmt i Miami.
Ja, men Torstensson, när han ibland är för Torstensson festar så svettas han ju ymnigt för att han är en sån intensiv person också.
Ja,
och detta är ju väldigt endearing med honom.
Så varmt var det faktiskt inte den här gången, ska sägas.
Ja, men du vill väl se den svettande Torstensson? Det är väl halva syftet med resan?
Jag vill se allt med Torstensson. Jag vill se allt med Torstensson jämt. Men så, i alla fall, när vi var klara på middagen så är det någon annan kille som jag pratat med lite grann. Mm. Som jag inte minns vad han heter, Kevin eller någon. Men jag har förstått att han är då, ja, han äger stora delar av MGM, som han sa till mig, alltså filmbolaget. Det är Goldwyn, ja, jag äger det, så.
Det är väl de som har lejonet, ja, helt enkelt i början på filmerna.
Ja, precis. Ja, han är en ung kille där och sen, ja, så Sverige och så direkt, ja, den skulle han börja.
Det har han inte byggt upp själv, du.
Nej, precis, men han har gått in och räddat bolaget, tror jag. Det är väl så det är, så att han har byggt upp något annat och sen, när det har saknats pengar. Men han, den här mannen då, och han, ja, jag har någon lösa samtal och hockey med honom eftersom han är från Toronto ursprungligen och så vidare. Kommer dinglande med Börje Salming och han vet inte vem Börje Salming är.
Ja, ah, fan. Du, ja, okej, okay. I och för sig, Mats Sundin spelar väl också där, eller?
Ja, det var det jag kunde. Han var ju lite yngre den där mannen. Jo, men det är också kanske nyttigt för oss svenskar att veta att nej, Börje Salming är inte lika känd som Messi utomlands. Alltså, nu, det känns ju nästan så, det är lite den känslan nu. Alltså, att Börje Salming är den största atleten som har levt. Alltså, alla på jorden vet med Börje Salming.
Ja, men jag har inte sett serien än som går på Viaplay ju, men de hade en så kallad takeover annonsmässigt för den här serien Börje då. Den heter väl Börje, eller heter den Salming? Börje heter den, tror jag. Den
Börje.
Måste hitta Salming ut. Ja.
Det är jätteviktigt, ja, att den heter Börje i Sverige.
Men Jason Priestley från 90210 och Beverly Hills-serien som var så populär när du och jag var typ 18 sådär, i början på 90-talet. Han spelar ju då en givetvis comb-over-utrustad hockeymanager, eller vad han nu är, ägare av Toronto, så i den här serien. Och han var då på Stockholms centralstation för ett par veckor sedan kanske, och la ut på Instagram då att han var så golvad över den här takeovern. Det vill säga att de har spänt upp lite vepor på Börje, och alltså Walter Skarsgård spelar väl honom då. Men och jag tänker ändå så här,
hur kan han vara golvad av
då
det?
Har alltså, nej, men det är det jag menar. Alltså Viaplay har ju då Och detta bolag i kris är sannoliken, man tycker synd om människorna som har fått gå därifrån. Det är tumultartade tider sannoliken i mediebranschen. Men de har flugit över Jason Priestley för att göra press här. De har ställt honom på centralstationen. Och han måste då på sitt Instagram vara golvad över att det är lite vepor där det står liksom...
Tror du det?
Men han måste väl ha sett sånt där i hela sitt liv. Han har väl sett vepor förr? Eller? Alltså, han kan väl inte vara golvad
över det? Jo, men på något sätt... Jo, men han kanske blir extra stark. Ja, i och för sig. Men blir extra stark när han är med. Han är en del av vepan, så att säga, själv. Även om han inte syns på själv.
Nej, men han har ju levt i sus och dus och i smöret, den här mannen ändå. Är det så att han är överraskad över att det ens finns vepor i Sverige? Han har någon slags DDR-bild av Sverige. Fan, det är sjukt.
Det är faktiskt sant.
De har vepor här, det är det han blir golvad av. Inte kanske liksom av sitt sammanhang i den här serien. Fan, det trodde man inte om Sverige, de har vepor.
Ja, men det kan vara lite den här franska världsbilden då, fast på ett annat sätt. Men just den här...
Ja, ja men alltså, liksom, han är uppvuxen i LA säkert, i Hollywood. Han har varit i Hollywood sedan han var 16 typ. Vad gulligt, de har nåtts av vepor här. Och de smäller upp det på tågstationen där de här gamla ångloken avgår en gång per dag till Göteborg. Jag vet inte vad han har för bild av alltihopa. Det måste vara så jävla underligt.
Men den här, så var jag... Gick vi upp då till den här mannen, eller han sa, let's have a drink in my place. Och det var inte så att när jag aldrig varit med om den här känslan av att liksom, man får passa sig själv när man går runt och så att det där är en filmscen. Du vet, så här, det är ju en farlig sak att säga om tillvar scener i livet, så man är med om grejer som håller som filmscener, så att säga.
För mig är det en filmscen att Jason Priestley går omkring på centralstationen och golvar över att det finns vepor.
Jag vet, men det är en indie-film ändå. Det är en indie-film, får man lugnt säga då,
ingen IMAX-film. Jag får bara säga det här apropå det, bara, du ska fortsätta alldeles strax. Jag var och såg den här Ridley Scotts, hur gammal är han? 85. Han har gjort en film om Napoleon med Joaquin
Phoenix. Räcker det?
Ja, 87, 88, han är liksom Clinton gammal nästan. Och det är också otroligt att det här är ju då en film om Frankrikes kanske största, apropå Frankrike återigen då, men deras största, liksom mest kontroversiella Kissinger-figur, så att säga, Napoleon Bonaparte. Och att han då, när han gör press för den här filmen...
Han är väl loser egentligen på många sätt, liksom Napoleon. Men det känns ändå som att han alltid, känslan är att han är en winner på något sätt.
Men problemet med filmen är att han vinner liksom ett slag i början, sen är det bara utför i 2,5 timme. Det är liksom, det är en väldigt märklig dramaturgi alltihopa. Men att Ridley Scott har ju också då blivit så irriterad på fransmännen som han har ifrågasatt någonting. Så han har liksom gått ut med citatet då att fransmän, de tycker inte ens om sig själva. Han liksom, alltså att han har liksom skjutit sig själv i sank på alla plan med den här filmen. Men det sjuka med den är att jag går och ser den då med Joni som jag har varit på bio med för. Vi går och ser den på IMAX för att jag...
Hur lång var den?
Nästan 3 timmar. Men det är liksom någonting. Jag vet hur det här låter och jag har sagt det tidigare också. Men är den största bluffen många människor har gått på i vårt moderna tidevarv är väl bioformatet IMAX. Att det är någonting. Det är liksom, först var ju hela selling pointen med biografer att det skulle vara widescreen och det skulle vara så.
Så du skulle säga att Napoleon var det största grejen vi går på.
Men det som IMAX-skärmen är, den är då lite högre, så de har alltså tagit ner hela widescreen-grejen lite. Ja, det säger väl ingenting. Men vad är det då som gör att det är någonting att gå på IMAX? Jo, först kommer det 4 trailers som pratar om att man nu ska vi titta på IMAX. Här hör man en knappnål falla lika bra som man hör ett jumbojet. Och så ska det bara dåna hela salongen och sen är det slut. Och så kommer nästa trailer som också handlar om att det är this is the IMAX experience. Så man får först 4 trailers om att man ska få se en film på IMAX. Sen är det en helt vanlig film. Nu råkar den handla om Napoleon. Och enda skillnaden mot att se den i en vanlig salong, man betalar mer för det här, det är att bioduken är kanske en halv meter högre, det tänker man inte på. Och så är volymen dubbelt så hög och det gör att det blir en unik upplevelse. Det är så jävla sjukt. Jag var nära att skrika där inne. Höj volymen här, jag hör ingenting. Jag vet hur det här låter, men även en 15-årig tjej vill lämna lokalen för att det går knappt att sitta där inne. Vad är det för bluff?
Vad är det för människor som går?
Om två år finns inte IMAX-formatet längre. Jag förutspådde hamburgerkedjedöden, det gjorde jag helt rätt. Nu förutspår jag IMAX. Om 2 år finns det inte.
Finns biografer? Ja, det får vi verkligen hoppas att det gör.
Ja, det får vi verkligen.
Men jag måste, när du började prata om det där, är jag inte också hela liksom, jag tänkte verkligen, för jag såg den här planschen bara, om att det är en tydlig plansch naturligtvis. Joaquin Phoenix, man ser det i profil, men man ser ändå, ja, men det där är ju Joaquin Phoenix. Den casten är väl inte mycket att snacka om, kanske. Han är väl
det är intressant. Ja, men det lustiga med profilbilder på honom är att det framgår ju inte riktigt hans harmyndighet så tydligt som den gör i alla, alltså det är det fanns signum ändå. Men i profil så ser man inte riktigt det. Och jag tänkte för mig själv om det är ett medvetet val. Det kanske det inte är. Men det är väldigt sällan människor är i hel profil på planschen. Det kan ju vara att Ridley Scott inte står ut.
De hade med. Väl kunnat klara av att han hade väl bara kunnat, för han bara kunnat sminka honom på ett sätt så att det inte
alls. Ja, men han har ju inte filmen också. Det har varit jävligt märkligt att retuscha harmyntheten på en bio. Det hade blivit rart.
Heter det harmynthet? Heter det det? Ja, det kanske gör.
Gomspalt heter det. Gomspalt heter det nog, förlåt. Ja, men ja, det samma.
Men jag säger så här, men han då, det är ju starkt att han i sitt kontrakt då naturligtvis har förhandlat sig till det. Jag gör den inte om ni sminkar över bort det här. De flesta vill ju bli sminkade till liksom oigenkännlighet för att
nej,
det är...
Nej, för Napoleon hade ju liksom inte... Hade ju
så att egentligen är alltså, det är verkligen, är det Joaquin Phoenix som Napoleon? Verkligen, är det tydligt att det är han så att säga? Det är inte här, det är bort från det här att nu, du vet, det som man känner att alla vill bara sminka sig själva till oigenkännlighet och säga, va? Är det Brendan Fraser?
Så ja, jag vet det, men det finns ju inga liksom, även om liksom någon, vem det nu har som spelar Dick Cheney.
Det finns mycket ändå bilder om när han har handen vid magen.
Jo, jag vet inte, det är målningar. Alltså det finns ingen porträtt. Alltså man kan ju skita
kör i. Kör han mycket hand
nej,
på magen?
Nej, de ströstar inte med det. Däremot var det liksom, de ville verkligen göra ett nummer av att Napoleon var värdelös på att knulla. Att han liksom, han trummar på sin fru bakifrån några gånger som, liksom, där hon demonstrativt ska gäspa i förgrunden. Det är liksom ett sexuellt karaktärsmord på Napoleon så utan dess
like. Okej, okay, nu ska vi göra en man så här, nu ska vi göra en film om en man här återigen. Det kan vi ju inte göra. Hur gör vi det mer okej att filmen görs? Ja, men vi säger att vi gestaltar honom som dålig på att knulla. Då är det väl inget problem att vi har ytterligare en film om en man.
Ja, men jag skulle, om man skulle lista liksom biopics där liksom kända människor som har funnits på riktigt knullar på film, då framstår Napoleon som liksom en sexuell katastrof i den här filmen. Och det är ett medvetet val förstås. Sen kan man fundera på, är det så att Joaquin Phoenix som född med gomspalt, att han verkligen, det vet inte jag, det kanske är jättefint av honom att han vill normalisera det här. Massa människor där ute vet han, som växer upp med det här och blir mobbad och sådär.
Vill att han normalisera något? Han känns ju bara som en idiot på många sätt och vis, Joaquin Phoenix, va? Gör han inte det ändå? Om vi ska vara riktigt ärliga.
Ja, jag såg faktiskt om den här intervjun när han är hos Letterman. Det var ju en del av ett konstprogram.
Världens mest ovarma kändis.
Ja, det känns lite så. Men, så, men han, ja, jag vet. Ja, nej, visst. När han är hos Letterman och sitter där med sitt skägg.
Jag har en historia om honom. Så vi kan säga att den eventuellt är sann då. Men en kompis till mig dejtade honom.
Okej.
Okay. Och de bodde då i... det var många, många år sedan. Så jag säger, och det här är också sagt... Ja, jag har inte, men det kommer direkt från personen som dejtade.
Det är preskriberade romanser som Lundells samlingsskiva.
Ja, men det här är ganska, det är stark historia på så sätt att hon kommer då till där han bodde. Han bodde någonstans på Canal Street i New York då, i någon stor lägenhet.
Uh-huh.
Så kommer hon dit. De har liksom trevligt, går ut och käkar och så tillbaka upp i lägenheten. Hon var väldigt fascinerad av att det var så viktigt för honom att visa alla så tekniska finesser i lägenheten. Titta, här har vi det här, och titta, du vet, här är fjärrkontroller.
Här har jag en IMAX-tv.
Ja, men det typ, det var någonting på det sättet. Och sen så skulle han visa då att han hade steamer, han hade, du vet, spa-lägenheter. Och sen så börjar de då liksom hångla med varandra, och så till slut säger han bara, men nu borde vi liksom, nu sätter vi på lite steamer. Det är sexigt på alla vis, och det här sker då i spat, och sen så har det blivit mörkt där ute. Så ska de gå in till lägenheten, till hans sovrum igen.
De är i lägenheten, men de går genom lägenheten mot sovrummet. Bara så jag bilden är klar.
Ja, genom lägenheten till hans sovrum. Och sen ligger han i så han går in före, och hon, min kompis, då fixar till sig lite någonting, fan vet jag. Borsta tänderna, God knows. Sen halkar hon på vägen mot hans sovrum. Slår till sig i huvudet, men tänker inte...
Plot twist!
Ja, men något så här. Men tänker inte på det. Liksom egentligen mer än att det gjorde ont. Hon var ju packad.
Ja, det är klart. Mm.
Lägger sig i sängen igen. Och sen så bara... hånglar de med varandra. Och så knullar de. Och det är mörkt. Det är mörkt, det är passionerat.
Ja, när
de liksom, är klara. Och han har då... När hon har... hon har kommit och han har kommit.
Vänta. Hon har kommit... Okej, så det var en viktig del av historien att hon kom, för att vi vill skilja honom från Napoleon så att säga, som älskar.
Ja, det låt oss säga att det kan vara det, men jag tänker mer bara, jag skulle mer tror jag tänka, jag sökte snarare det som hon beskrev det som, att åh, vilket knull, nu andas vi ut här båda två i sängen, och det är mörkt, och så tänder han lampan då, för att, inte vet jag, det är väl inte mysigt efter det här fantastiska knullet, första gången vi knullar.
Just tända lampan,
ja. Och bara blod över hela sängen. Han skriker rätt ut. I did not hurt you.
Men hon slog i bakhuvudet helt enkelt. Det var det som hände, eller?
Ja, men det är ju inte förstår. Där kan man ändå i liksom dessa tider, så att säga.
Även om det här var länge
känslan
sedan.
Av...
Ja, han ville svära sig
länge sedan. Det var väl länge sedan. i dessa tider är väl liksom 10 år sedan nu nästan, men jag vet inte hur länge sedan det var.
Han skulle vilja liksom ringa in en notarius publicus, så att säga, till lägenheten på studs. Han borde ha en på speed dial. Kan du bara vittna nu om att det inte var jag som gjorde mig skyldig till det här, så vi har det on tape nu bara med en notarius
publicus. Jag har inte, för jag tänker den känslan att jag har inte gjort någonting. Så här, har du inte? Det är ju blod i hela sängen. Det är liksom, det är din jobb. Det är en filmscen.
Det är mitt blod. Ja, det är det verkligen.
Men hon halkade liksom till, som hon sa, man inte själv med, så hon var, förstod inte varför han skrek rätt ut direkt. Det tog någon sekund innan hon såg det där. Så den kom ner ramlan. Det var länge sedan jag hörde den här historien. Men jag kanske också att den är så mörk så att den inte ens är... Jag trodde aldrig jag kunde känna med Joaquin Phoenix. Det känns som en människa man inte kan känna med nästan. Men jag hörde det.
Nej,
där.
Nej, jag känner med honom när du kallar Joaquin heter han väl ändå. Jag måste ändå bara.
Och jag vet, men jag orkar inte med sånt. Joaquin Phoenix. Jag tycker att Joaquin fan var med. Men det är svårt att känna med honom.
Varför var det för dig?
Det är svårt att känna
med
honom.
Verkligen. Han känns som en avtrubbad person.
Men varför då? Måste jag ändå bara säga då. Nej, men du pratar om det. Jag trodde när du började prata om IMAX, så trodde jag att du skulle säga någonting om myten, så att säga, eller den falska marknadsföringen kring Napoleon. För det du säger nu är det fascinerande, så att han vinner ett något slag i början, sen förlorar han allt. Vad var det då som gör att vi fortfarande snackar om honom så mycket? Det är ju inte att han är dålig att knulla som har varit otroligt.
Nej, det hade varit otroligt om Ridley Scott får fråga, varför ville du göra den här filmen? Ja, men många snackar om att han var en fältherre och att han liksom drev den franska armén in i liksom, långt in i Ryssland och brända jordens taktik, fick dem på knäna. Men jag ville framförallt skildra honom som ett uselt knull. Det är hela min driv, i 3 timmar. Det handlar väl bara om att det handlar om ego. Det handlar om vad händer med människor när de når makten, bla bla bla. Han har ju också den här Josefin som hon heter, och den här hans stora kärlek i livet som det går liksom illa med, för hon kan inte få barn hur mycket han än trummar på henne, så att säga. Men det här sista ordet i livet han säger är hennes namn, så det är ju en kärlekshistoria Ridley Scott har värkt fram mellan de här då liksom maskinella samlagsscener.
Han dog i någon slags fängelsehåla i Sankta Helena eller något sånt där, eller var det inte något sånt där?
Han levde på någon spoiler alert för den som vill höra den typen av ord, men han hamnade ju i exil på någon jävla ö där strosade han nog runt ganska fritt och drack. Han satt liksom inte i någon fängelsehåla, för han kunde inte komma från den jävla ön, och han satte sig i exil där helt enkelt. Så gick det med det.
Men då, han hade det ganska bra liv på slutet, satt och drack i på pubbar då, eller?
Du ser framför dig som att det är liksom att valsa omkring i Dublin eller Belfast.
Nu jag tycker det är otroligt.
Jag tror att det var väl Sankt Helena eller om det var Elba. Han satt ju på 2 olika öar. Ingen av dem hade ju...
Han blev väl deporterad först.
Ja, exakt. Sen återvände han och sen blev han lika en exil för att Wellington satt honom där. Bla, bla, bla. Men ingen av de här öarna hade ju en bargata som på Rhodos. Det var ju väldigt liksom...
Men var satt han och drack då?
Vid något bord satt han och drack. Något stenbord, och så var det några barn som lekte framför honom. Ja, inte vet jag, sen segna ner och sen så var det... Sen var filmen.
Men det var ändå så att det låter ju ändå som en efter ett tufft liv där man har liksom... Han har ju gjort många ansatser då till liksom stora övertaganden.
Ja.
Det låter ju väldigt behagligt att då dricka på någon ö någonstans.
Han kanske hade begränsat med drickande. Det var inte så att han hade liksom en hel vinkällare till sig. Han kanske hade ransoneringar, vad vet jag. Jag vet bara att filmen var svinlång.
Det här förändrade hela min bild. För jag trodde ju han var sådär, att när man gamla filmer, folk som har sådär tung kula, att han inte kunde röra sig. För att han hade
fotkedja, nej. Nej, han strosar runt där på den här liksom...
Han levde alltså öppen anstalt liv med liksom bra drinkar. Så
och så var filmen svinlång, och sen i bilen hem så säger Joni, vad är klockan nu egentligen? Ja, den är nästan 11 nu, för den börjar så sent också. Aha, jag har ändå prov imorgon, jag har inte pluggat någonting, nu måste du hjälpa mig, det handlar om elektrolys. Så fick jag sitta med den liksom 12:30 och 12:30, 1 på natten och plugga då elektrolys med Joni efter den här...
Fanns det ingen känsla i det att säga... Skit i det, det betyder ju ingenting om 100 år.
Ja, men det är också det att hon går i 9 nu. Hon måste liksom in på gymnasiet. Det blev elektrolys hela kvällen. Och det var också...
Ja, men tror du att... Jag vet inte, jag försöker komma på någon som hade sagt skit i det nu.
Sarko Sygubben hade ju sagt det. Han hade sagt det när Mary-Kate Olsen sa jag ska börja gymnasiet nästa år. Skit i det, nu går vi och lägger oss istället. Han sa. Vi är denna vecka sponsrade av Dressman, och förra veckan snackade vi om linnekostymer. Det är ju sånt som hör årstiden till. Det är liksom, man känner sig som att man går upp i en annan nivå på något sätt när man har en linnekostym, tycker jag.
Det är lätt lätt att börja snacka om talented Mr. Ripley och sådär. Och så kan man tänka. Men om man ser sig själv i spegeln då, då är det sannoliken inte linnekostymens fel. Den är ju kanon, den marinblå linnekostymen eller den ljusa linnekostymen. Sen får man ju leva med att man inte ser ut som liksom Jude Law. Det får man försöka.
Ja, men det kan man, man kan inte ha den kravbilden på sig själv riktigt. Men det är någonting med den här. På vintern är det ju ofta för dig och mig i tv och annat mörka kostymer. Att kunna ha en ljus linnekostym när det är sommar, ja, men då känner man sig som att man tillhör någon liksom ministratosfär åtminstone. Dressman jobbar med högkvalitativa leverantörer, så man vet att man får bra kvalitet på plaggen. Och som vi har nämnt förut så finns det massa olika storlekar och passformer, så det finns verkligen något för alla här. Man vet att man hittar det man behöver när man går till Dressman.
Och just nu har Dressman 30% rabatt på alla kostymer, så gå in på dressman.com eller besök någon av deras många butiker. Vi säger stort tack till Dressman. Vi har ett betalt samarbete med Syn nikotinpåsar, och det här meddelandet riktar sig till dig som är över 25 år och redan använder nikotinprodukter. Syn innehåller nikotin som är ett mycket beroendeframkallande ämne.
Syn kommer i olika smaker, styrkor och format, och i sortimentet hittar man Syn Citrus som har en smak av citron och lime toppat med apelsin. Och som vi nämnt tidigare så finns en ny prilla som är mjukare än tidigare för ökad munkänsla och komfort. Kommer i normal styrka 3. Läs mer på niko.com, N-I-Q-O.com, och klicka in på Syn. Och glöm inte att slänga din tomma dosa i plaståtervinningen.
Vi är denna vecka sponsrade av Finnair, som vi har jobbat med i flera år nu, va? Och är det något som kännetecknar Finnair så är det ju hög kvalitet och service. Alla gånger man har rest med Finnair, jag måste verkligen säga det, så har man känt den här servicen och den höga klassen. Det gör man inte alltid med alla bolag, va? Och man älskar ju att resa med Finnair som har så jävla många bra destinationer över hela världen. Tokyo, Hongkong, New York, Seoul, är det dit man ska åka nästa gång?
Och Finnair är ju otroligt duktiga på att hela tiden förbättra upplevelsen under resan. De har nya moderna nordiska kabiner i business, premium economy och economy class. Och deras app gör det otroligt smidigt då under hela resan, med allt från check-in online till den senaste informationen nära till hands. Den bör man ladda ner direkt. Vi älskar Finnair som kommer vara med oss under några veckor framöver. Gå in på finnair.se och se vilken nästa resa blir. New York, herregud, så det vattnas i munnen bara av tanken på New York. Vi säger stort tack till Finnair.
Jag måste ändå säga att jag såg, det är lustigt när alltså i en reflektion av liksom världsekonomier som är lite så här i gungning, så vet man att företag gör väl vad som helst för att då man ser om sitt eget hus, så att säga. Det är massa, det är, till höger och vänster så sparkas det folk och bolag läggs ner och så vidare. Så tänkte jag på att nu var det idag, va, tror jag, eller om det var igår, jag vet inte, så blir det då officiellt att Taylor Swift är då Person of the Year.
Var det vilken bok var det som du ofta hyllar, apropå Frankrike också kanske, som börjar med min mor dog idag, eller om det var igår, eller Camus? Det, alltså apropå första meningar och...
Ja, det känns det inte Camus, det känns Camus, va? Utan att vi har någon blykort.
Det känns Camus, men det är ändå någonting med det som är otroligt. Min mor dog idag, eller om det var igår. Ja. Och någon av de här dagarna utsågs...
Där slutar ju boken. Du behöver inte skriva en längre bok efter det. Så att säga. Det är
nej,
klart.
Egentligen så räcker det. Så. Nej, men kommer du ihåg när Krunegård snackade om att han skulle göra en skiva på Spotify där alla låtarna skulle vara typ 9 sekunder långa? Det hade ju någonting på idéplanet. Det är också någonting att... Men det är klart, det blir ju, ja, det är ju inte en bok då. Det är väl, ja, det är det väl. Men hur tjock ska den vara om den bara är en mening då? Ska han ha liksom 200 vita sidor efter det? Det blir också fånigt. Får han miljövännerna
bra
på sig. Ja, det är bra paketering. Skitsamma. Taylor Swift är Person of the Year. Ja.
Och då tänkte jag, för förra året, det har väl liksom aldrig, eller det vet jag inte, jag kanske 100%, men det känns som att det sällan har varit lika klart vem som ska bli Times Person of the Year som det var förra året. För du vet ju vem det var då.
Var det Putin då kanske?
Det var Zelensky.
Ja, alltså, det är klart. Okej. Men Putin var nominerad i år. Ja,
ja, men du har helt rätt i det. Sällan något har varit mer liksom självklart. Alltså det måste ju varit ett av de kortaste Person of the Year-mötena någonsin.
Ja, verkligen. AVN hade redan börjat i köket när de hade det mötet. Så sa, hörni, vi måste in i köket nu.
Tänker ni vad jag tänker?
Det börjar på Z. Ja, det gör det verkligen. Ja, vi kör honom.
Ja, det, är liksom, det finns inget som har varit liksom mer självklart. Att han, det var liksom en hel värld som ställde sig bakom Zelensky då. Nu har världen kroknat, och när man läser allt mer, ja, att det, ja, Ryssland kanske kan vinna det här kriget. Det borde ju liksom mörkt naturligtvis, och jag tror inte man såg det för ett år sedan. Det säger någonting om hur vi konsumerar människor och så vidare. Sen ska jag säga så att Putin har ju varit Person of the Year också tidigare. Ja. De utser inte alltid bara folk som är liksom
The good guys.
The good guys. Nej, men det har ju svårt kvart. Det har folk svårt att processa ibland. Va?
Ja, verkligen. Hitler har varit det också, tror jag.
Ja, men precis. Men det, folk tänker ändå, va? Gillar de Hitler och Putin? Nej.
Men du tänkte däremot när du såg Taylor Swift, va? Gillar de Taylor Swift? För du, för Putin för somliga människor är ju vad Taylor Swift är för dig, typ. Lika kontroversiellt.
Nej, men jag menade mer bara, jag tänkte mer bara att så här, jaha, hur gör vi nu då? Vi är en papperstidning, den kan vi väl inte sälja så många ex av. Men det är svårt med Person of the Year. Och alltså så här, förra året var ju en present i deras värld. Så är det ju naturligtvis. De lever ju på Person of the Year.
Ja, men det är klart egentligen. Att på samma sätt som jag kommer, du och jag kommenterar Oscarsgalan back in the day, kanske, inte vet jag, 2009, 2010 kanske, och du, vi sitter mitt i natten och folk är ju stingsliga när de ser Oscarsgalan, för de vet att de vaskar morgondagen, de sitter uppe. Det är alltid nästan en besvikelse. Det händer ju väldigt sällan sådana här Chris Rock, Will Smith-grejer som är värda liksom att liksom sitta uppe för. Så därför finns det alltid en inneboende känsla av, varför gör jag det här? Det är bara en massa rika människor som ger varandra priser. Varför sitter jag här mitt i natten? Är jag så kändiskåt? Nej, jag älskar film. Det pågår ju krig inuti människor, inklusive mig, när jag har suttit upp och kollat på Oscarsgalan. Men vi kommenterade den och fick massa skit för det, för att då, man kunde ju inte stänga av oss, utan det var vi som var huvudkommentatorerna för den svenska publiken. Vi fick skit för att vi pratade under tacktal och så. Det gjorde vi ju inte, men det kändes säkert så eftersom vi var ganska chattiga övrigt. Och då minns jag att under In Memoriam, när massa människor då passerar vi för att de har dött under året, och så sitter jag och tänker, fan, man känner inte igen någon. Vad underligt. Så brukar det ändå inte vara. Och sen precis när In Memoriam med slut och applåderna går igång inne då i Dolby Kodak Theater, vad fan det heter, då mumlar du lite försiktigt i micken, ja, lite av ett mellanår för In Memoriam om vi ska vara ärliga. Och folk blev ju, det är, jag tycker fortfarande det är något av det roligaste som har sagts i tv, och det var ju väldigt, väldigt kul, men folk tog ju inte det så bra, minst sagt. Men på samma sätt så är det ju ibland ett mellanår för Person of the Year. Och Zelensky, ja, är ju inte det. Det är ju liksom ett klockrent år för Person of the Year.
Nej, och till och med det är ju precis, det är ju klockrent. Det är så klockrent det kan bli nästan. Som det blir Greta Thunberg året innan, va? Tror jag.
Kanske det, kan det, man, precis, ja.
Det är ju halvklockrent. Men Zelensky var ju någonting med så här, här är han, den här mannen.
Ja, men det var ju något liksom år också, jag tror att det var när YouTube var ganska nytt, tror jag, eller när sociala medier var nytt, då var ju då bara omslaget på Time var ju någon slags risigt producerad pappspegelliknande aluminiumsida för Person of the Year är you, att nu handlar världen om dig, du kan sända ut dina nyheter på sociala medier. Ja, det är snacka om mellanår för Person of the Year när man inte har någonting. Ja, men läsaren.
Ja, men jag tänkte nu ändå, det är ju alltså, man kan, det är klart, Taylor Swift, världens största artist, mest streamade artisten, och jättestor turné, och hon gör tv-show så här. Men det är ändå, det är ett kliv att ta från, även om man som Aftonbladets Otto Sjöberg ibland, när han pratade om liksom att om vad liksom Aftonbladet skulle vara, och den här gycken att vi ska vara, att man ska vara, Aftonbladet kan vara vad som helst. Man kanske ska käka Aftonbladet. Det ska vara oberäkneligt och så vidare. Det kan jag förstå att det vill Time vara. Men det är ändå ett steg att det ska gå från att hon är Person of the Year, när det ändå är så pass stor del av världen som inte har en susning om vem hon är ändå. Eller vad hon gör. Alltså, hon är ju varken en världsförbättrare eller en världsförsämrare. Nej, det egentligen.
Nej, men man skulle kunna hävda då att de 98% av dem, alltså vem fan bryr sig om Person of the Year på ett sätt. Men det är antingen en världsförbättrare som Gandhi eller Greta Thunberg, eller så är det en världsförsämrare som Putin eller Hitler. Det är alltid de två ytterligheterna det pendlar mellan. Taylor Swift plötsligt, ja, jag menar, Nöjesguiden delar ju alltid ut en sån här, liksom så här, förbättrarpriset, eller vad fan det heter, du vet, de som har gjort nattlivet lite bättre i Stockholm, så att säga.
Ja, det. Och den typen gör det fortfarande?
Ja, det gör det fortfarande. Nöjesguiden, det är mer
årets av årets nöjesförbättrare.
Nöjesförbättrare heter det, men det känns som Nöjesguiden.
Lilla ego.
Nöjesguiden känns mer just nu som en typ eventbyrå som ordnar liksom samarbete med Scandic på Way Out West, och så är det liksom hotellfester. Jag vet inte. Det är klart den finns. Jag sitter ju fan på Hotell Anglia. Den ligger där uppe i repan. Till och med i pappersmat fortfarande. Men det här är ju då någonting mitt emellan. Det är ju nöjesförbättrare för många. Jag och mina jävla barn så att säga, som jag tjatar, de ska gå på Taylor Swift på Friends Arena. Det är klart att de tycker att det är jättekul, och det är liksom plötsligt 14
år. Varför vill de gå med dig på Friends Arena? Varför vill de gå med sin farsa?
Nej, vet du vad? Det är nog snarare så att jag vill gå med dem. Fattar du väl? De vill väl inte gå med mig?
Ja, men vad fan, varför vill de gå dem? De vill gå med sina polare. Ja, men du kan, det är att du pröjsar också.
Ja, det kan du ge dig fan på att jag gör. Det kan du ge dig fan på att, ja, men du vet hur det är, alltså man barnen är små, man går på SeaWorld, det är inte heller bra, men då, ja, nu tycker jag att Taylor Swift är bra, det kommer att bli kul, men man kommer ju stå och titta på sina barn hela tiden för att se dem ha en magisk kväll. Det är ju vad det handlar om, och det betalar man dyra pengar för. Och det är väl liksom, ja, det är
kommer
så livet
ser time, papper, kommer du köpa Time upp till Time nu?
Nej, det vet jag inte, men de, nej, det kommer jag inte. Men jag vet, när jag går på Napoleon, då sneglar jag ju inte sekund på Juni. Då är det liksom, då är det liksom Napoleons usla knullande jag är upptagen av. Men när man går på Taylor Swift, då är det ju barnens liksom kanske livsförändrande upplevelse som man försöker buteljera i sitt eget huvud.
Men jag ser bara det jag sa, och det är vad det är, men jag reagerar just då att det mötet de hade förra året där på Time, det var så lätt. Världen var liksom, ekonomin var inte heller lika så här shaky, så då, nu kan vi gå på vad vi känner och tycker och så vidare. De hade ju i år då kunnat kört världens liksom ett säkert kort på så här livs eller världsförbättrare kort, men man inte riktigt vet vem det är, låt säga. Det kan vara någon, inte fan vet jag, du vet, någon frihetskämpe.
Jo, fast det är ju inte så att liksom, det här är inte Nobels litteratur.
Ja, men de vet ju bara, jag skulle säga bara, de får så mycket uppmärksamhet av det här.
Jo, men man vet, person of the year är ju inget, det är aldrig, det är liksom inga long shots, det är inga obskyra poeter från Sydamerika. Det är ju alltid superkändisar.
Men poeter, det är inget jävla Nobelpris vi pratar om här, utan jag menar väl,
nej,
att det är,
men det är jag säger. Jag menar, de väljer ju aldrig okända personer. Det är ju alltid kändisar.
Det var de som breakade Malala väl? De breakade väl Malala?
Nej, hon var hon hade väl suttit och skavlat 7 gånger innan hon var person of the year.
Tror du det?
Ja, det tror,
nu
jag,
tror jag, nej.
Hon hade ett klippkort i Skavlan innan hon blev person of the year.
Hon var väl person of the year innan hon hamnade hos Skavlan, tror jag. Det måste
vara. Hon Skavlan minst 7 gånger, jag svär.
Sökningen breakade Time Magazine Malala. Det måste de
eller var det, eller var det, vem breakade Malala? Skavlan eller El Time Magazine?
Nu ska vi se. Ja, hon verkar inte, vänta, har hon ens varit person of the year?
Nej, jag säger ju det. Hon har varit med och Skavlan 7 gånger, men hon har inte varit person of the year ens.
Oh, visst har hon varit det. Jo, visst har hon varit det. Ja, jo.
Vilket år?
Hon har varit flera gånger.
Hon har inte varit person of the year flera gånger, det kan
nej,
du inte lura
nej,
mig
på omslaget, till. Nej, omslaget lugn.
Ja, ja.
Nummer 2 står det här. Kan det vara nummer 2 på listan då? Alltså? Finns det, är det många på den här listan? ja, men skitsamma. Malala,
vilken deep dive.
Malala är 2013 ser det ut som här. Kan det stämma? Ja, det gör det. Det måste vara 2013.
Hon blev inte person of the year. Vänta nu ska jag parallellt med att slå in. Person of the year 2013. Så ska vi se vad jag får träff. Person of the year, Time 2013. Det är ju, här har vi ju hela listan på Person of the Year. Det här är ju ändå lite intressant. 2013 var det Pope Francis, så är det the Ebola Fighters, Angela Merkel, Trump. Det är liksom superkända människor.
Det du nu säger när du googlar, det är liksom att Malala är för litet namn, eller vad då? Det är liksom...
Nej, det är du som kommer släpandes med Malala. Du hävdar ju att de breakade henne för att de har okända människor på sitt omslag.
Det är klart att de breakade ju henne.
Nej, inte via Person of the Year. Jag svär.
Nej, men de breakade henne.
du vet ingenting om detta.
Har Malala manager?
Nu ska vi se här. 2007 Putin, 2008 Barack Obama, 2009 Ben Bernanke, ja, det är ju fan en okänd jävel, Federal Reserve, 2010 Mark Zuckerberg, 2011 The Protester, för det var mycket Occupy Wall Street, 2012 Barack
svagt,
Obama igen,
svagt år,
verkligen mellanår, 2013 Pope Francis, 2014 Ebola Fighters, ja, det var väl Tegnell där nere och rota kanske också, 2015 Merkel, 2016 Trump, 2017 The Silence Breakers, ja, det var MeToo förstås, 2018 The Guardians. Fan, är det journalister? Ja, det är såna, ja, det är inte så, det är också mellanår. Sen är det Thunberg, Greta Thunberg 2019, Joe Biden, Kamala Harris, Elon Musk, Zelensky och nu då Taylor Swift. Malala har ju inte varit hon har inte varit den här. Skitsamma, de breakade inte henne. Hon breakade sig själv.
Ja, så är det väl. Men skitsamma, hon hade kunnat varit en, nej, tjej, du kanske säger att hon skulle inte kunna varit en då person of the year, eftersom du menar är att det måste vara. Antingen verkar de kunna gå på grupper då, som The Protesters och sånt där. Men,
Silence
men
breakers,
det blir så tydligt nu i värld som är liksom så här skakig och man ska förstå sig på ungdomen och så vidare. Att de då väljer...
Vet du vem som var person of the year 1972?
Kissinger.
Ja, det kan du ge dig fan på att det var.
Ja, då hade väl han öppnat upp med Kina, va? Han var väl första människan som var i Kina.
Ja, exakt.
Eller
det var han och Nixon delade på det tyvärr. Ja. Men skitsamma.
Ja. Jag ska bara säga, det var när jag såg det bara så tänkte man så här... Att de har ändå tänkt i rummet, vad bra, nu kommer hon, vi når alla liksom, hennes miljarder fans. Så att det, når vi, det är någonting i det som är ändå så här, jag vet, det här kommer se uselt ut, vi måste göra på det här sättet. För varumärkets överlevnad. Ja, men du vet, det kändes, är det så här, hade det funnits någon ny Zelensky-figur, ja, men då kanske det, då hade väl det kanske det.
Jag vet men du är ju också mer på hugget kring Taylor Swift för att du tycker att hon saknar funny bones och att du vet, du har hört att hon är så jävla oskön att jobba med. Du hade ju inte reagerat på samma sätt om det hade varit The Weeknd exempelvis.
Ah, det hade jag väl för i helvete. The Weeknd, person of the year.
Du hade inte varit lika på hugget kring det om det hade varit The Weeknd.
Men att hon är, ja, jag vet hon är naturligtvis en usel människa, men det är ju Putin också så att säga. Så det är inte det, är så här,
ja,
det är liksom, ja. Det är inte bara där man vet att hon är värd, men det är inte det. Jag reagerar, jag tänker bara så här ändå. Det är någonting med när du har det där med, du kan ju tänka att det sitter folk på Times. Det slog mig bara in i det där rummet. Det sitter ju de här liksom gamla traditionalisterna där. Som skakar på huvudet såklart. När det då dansar in någon ny marknadschef där.
Nej, men de tänker förstås, okej, Israel och Palestina och Gaza och Hamas. Alltså, finns det en person där eller en grupp människor där vi kan? Nej, det går liksom inte. Det är för, så ska man säga, rörigt eller någonting.
Det har inte avtecknat sig vem som ska bli person of the year.
Nej,
det.
De hade mötet, Times möte kring detta, som du vet, AVN kanske hade börjat i köket redan, de hade kanske bråttom och stängde och sa, okej, vi har två lådor här, vi har kändislådan, då är det ett mellanår, då har Taylor Swift, hon är enorm, hon det är ihop med den fotbollsspelaren nu, det händer grejer i hennes liv hela tiden, den här filmen är jättestor, hon är världsturné, bla 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 bla, hon finns, men först ska vi ändå ge det chansen att hitta en person eller en grupp människor som är värda att bli person of the year.
Där kan vi göra Netanyahu till person of the year, för han är väl liksom också, det finns en kontroversiell, men nej, men han är inte, han
är superkontroversiell. Nej, men du vet, det mötet, du vet, de orkar knappt öppna den Pandoras asken i det där mötet. Jag tror att det var så det gick till, någonting så här, ska vi ge det chansen att hitta någon i det gyttret? Nej.
Men sen är det folkmord i Sudan här nu.
Ja.
Ja, men det är för otydligt fortfarande. Exakt så är det, det är folkmord, det döda, så det, slaveriet är tillbaka i Sudan, är tillbaka. Det är liksom, det är så, nej, det går inte. Så då kommer det, dansar in en människa från marknadsavdelningen.
Och så,
så dansar in en människa från marknadsavdelningen och inte så här, har jag glömt säga det här? Just det, det är Taylor Swift som blir person of the year. Vi har gjort en liten deal med liksom Sony Music här och så vidare. Jag förstår, nästa år kommer det ny Zelensky.
Oh.
Håll ut bara, ekonomin är lite trasslig. Oh. Skriv ihop en artikel om det här. Jag menar bara, det håller med om att det är ändå ett beslut taget av en marknadsavdelning. Och de beslut, det är alltid lustigt när man tänker på det.
Ja. Jag vet, så här är det. Det är framförallt roligt att tänka på mötet när det dansar in dem. För människor från marknadsavdelningen dansar nästan alltid in i möten också. De är alltid på bra humör. De är säljare i grunden, vilket gör många av dem till bedrövliga människor. Men de är ofta på bra humör och de behöver liksom erövra rum och människorna i rummen. Och de vet att det liksom tog motstånd och lanserat teleskriftet. Men just därför dansar de in till den här kroknade gruppen av människor som inte hittar någon enskild person eller något kluster av människor att liksom premiera från Israel, Palestina, Gaza, Hamas.
Jag kan också tänka mig, jag kan se framför mig att det finns liksom, det kanske lite, det åsikterna går isär där inne. Man kan tänka Israel, Palestina, det finns, det är problem.
Ja, det kliver rummet, verkligen.
Ja, så att det är så här, kan vi göra det på ett enkelt sätt? Jag snackar precis med min polare Marcus här på marknadsavdelningen. Han har en idé på ett person of the year som han kommer komma in och lansera här.
Ja, och förvisso, Taylor Swift, några tycker att hon inte har funny bones och att hon verkar vara ett as, men det delar inte rummet på samma tydliga sätt, på samma polariserande sätt som hela den där Israel-Palestina-grejen. Så att, nej, vi springer på det här.
Ja, men det, för det sa jag, det har jag pratat om en gång tidigare, men jag var på någon resa då till Oslo med Aftonbladet för många, 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 många herrans många år sedan, 20 år sedan kanske, mer var det naturligtvis. Men när vi jobbade där och då skulle vi ha möte, då var det första resan där liksom marknad, annons och vanlig liksom redaktionen skulle då tillsammans börja liksom umgås och ha möten.
Staka ut framtiden för tidningen också. Så.
Ja, men då var det, kommer ihåg, var någon av de här, liksom, de här gamla kvällstidningsrävarna.
20 sekunders grundkurs här bara, så att folk tänker marknad hit och dit, vad är det här? Men då ska man säga liksom att redaktionen på en tidning som Time eller Aftonblad, det är ju då murvlar, de har gått liksom kanske journalistutbildningar. De är ju liksom, de vill fälla företag. De vill liksom sätta dit, du vet, och sänka aktiekurser och liksom, de vill verkligen liksom gräva fram sanning. Men marknad, de är ju beroende av företag, för företag annonserar, så de smörar ju för företag, och det gör att det ofta är liksom öppet,
så kallade marknadsaktiviteter och sånt där för att stärka varumärket.
Ja, men just därför är det ju liksom ofta öppet människor på marknad och människorna på den journalistiska redaktionella sidan avskyr low-key varandra, för de står, jag menar, de på marknad tycker att journalister är pretentiösa och jättelöjliga och distanslösa, medan journalisterna tycker att marknadsavdelningen är ytliga och bedrövliga, och båda har ju rätt.
Ja, men precis, och jag minns jag då det här mötet vi hade där då Anders Edin hette han som var chefredaktör då, skulle liksom med någon slags liksom positivism, han visste att det skulle bli svårt, säga nu är vi alla äntligen samlats. Nu sitter vi här allihopa.
Ja, för han är ju också, han är tydligt från den journalistiska sidan. Och han, när han var 20 år yngre så hade han ju aldrig kunnat se framför sig en dag när han skulle på en konferens med marknadsavdelningen. Det hade ju inte hänt på 70-talet inom vänsterpressen. Helt otänkbart.
Och jag vill säga att den första frågan han sa, välkomna hit, och det skulle vara lite trevligt. Och så här, menar du, var det någon av journalisterna sa, Anders Edin, att det inte ska vara täta skott mellan annons, marknad och redaktionen? Mm. Och han sa, stod och tittade och han sa, Nej, vi tror att det är bättre så här. Skitsnack, sa han. Och då, det var så här. Men det var liksom det ögonblicket som så här.
För det journalisterna tänker ju så här, okej, men om marknad får bestämma, då kan ju de säga så här: skriv inte den här kritiska artikeln om Volvo, för de ska annonsera fyra veckor i rad med sin nya bil som Zlatan gör reklam för. Så snacka inte skit om Zlatan på sporten och snacka inte skit om Volvo på ekonomisidorna, snälla. Och det är då journalisterna blir galna förstås, för då har marknad lagt sig i deras arbete, och det har ju de en jävla poäng såklart. Medan marknad tänker, vad fan, Volvo har väl gjort en fin bil och Zlatan är väl toppen, det här är väl jättebra deal. Så det är liksom, det är helt olika skolor liksom.
Det enda man vet är att det sitter folk och muttrar på Times redaktion, ja, och du får leva i detta nya tidevarv.
Men det är mer sannolikt att människor på marknad jublar över detta på något jävla sätt.
Har ni sett hur man säger, så här många människor har varit in och klickat på artikeln? Ja, men det beror ju på att hon har jättemycket fans. Så att säga. Det har varit väldigt tuffa år. Så nu lever ju vissa naturligtvis på Time som att nu är det här Person of the Year helt tillbaka, tänker de. Det har aldrig varit starkare än vad det är nu. Och det är väl kul. Nej. För Marcus på marknad på Time Magazine då. Eller vad han nu heter. Eller
det är också, jag minns ju också att det fanns en kille som heter Kristoffer som redigerade Nöjesidan när jag jobbade på Aftonbladet före dig. Jag minns att han en gång slängde ifrån sig liksom det han hade i händerna, om det var liksom en tidning eller om det var fan, han hade någonting annat som han kastade ifrån sig i protest, så skrek han på småländska, det är annonsavdelningen som styr hela jävla tidningen. Han var helt galen för att då annons hade tagit över någon beslut för honom. Så det där har ju liksom varit ett pågående krig, men just nu, the upper hand i hela världen för annonsavdelningar kanske då, det här Taylor Swift-utnämningen kan ju vara tecken på det, kanske. Det är ju i det här forumet och i den här världen ni får den här typen av nyheter. Vi ska också säga att det finns ju chansen nu då, unikt, de senaste månaderna har blivit nytt att köpa podd på lösvikt, som vi kallar det för. Vår andra podd, Filip och Fredrik svarar, som finns på Podmi, som vi har så jävla kul. Fira ett år nu, vi firar detta inom citattecken, genom att låta er lyssna på den om ni vill. Det kostar 19 spänn avsnittet, det är ju väldigt lite pengar, även om det är en svajig ekonomi och så vidare. Det här är ju någonting, det är väldigt enkelt att köpa via Swish till exempel. Man följer då länken i avsnittsbeskrivningen till trailern som ni hittar här då i vårt flöde, eller klicka på hänglåset på Spotify och följ instruktionerna i det senaste avsnittet, så svarar vi på frågan, kan man slå sin partner och samtidigt vara en bra förälder? Och det här med mutbrott, är det verkligen så fruktansvärt? Är Filip, gör han rätt för att han vill bli mer av en mentor? Så det är jättemycket olika aspekter av livet vi tar oss an när vi har väldigt, väldigt kul med den podden. Så missa inte möjligheten att lyssna på det. Hörs igen om en vecka, mejla oss gärna till podcast@podff.com. Vi tycker så mycket om att höra från er. Ha det himla bra och ta hand om er själva i det som jag gissar inom bara några timmar kommer att bli ett fruktansvärt slaskigt södra Sverige. Vi hörs igen om en vecka.
Hej!
Du har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Just nu till alla hemmafixare som gillar låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Om en yogamatta är på väg till dig, som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn. Ett lugn du inte trodde fanns. Som gör att du blir en trevligare partner, en bättre bilförare, en bättre kock. Du blir befordrad på jobbet men tackar nej. För att du inte längre drivs av prestation utan vill göra saker som känns meningsfulla i livet. Och, ja, eller ja, då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på. Som till våra paketboxar, placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.